Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Äntligen dags får vi säga till MotoGP-podd nummer 133 och Andreas, jag tänker inleda det här med att höra lite grann om varför vi inte fått till det här egentligen med poddande sen säsongsavslutningen.
Ja, det är ju en bra fråga egentligen. Vi borde ju podda varje vecka men ibland går det helt enkelt inte. Vi kanske är lite säsongströtta också efter en fullmatad säsong.
Jag tycker ofta det känns också med särskilt höstdelen på säsongen när det är intensiva racehelger. Vi gjorde en resa där också till Portugal och sen går luften ur lite grann när mästerskapet är över och när racehelgerna är färdigkörda.
Och sen går det i ett tycker jag. Du har massa skidsändningar att förbereda och jag har varit i Saudiarabien bland annat i en och en halv vecka så att vi skulle podda, jag hade med poddgrejerna till Saudi faktiskt, men internetet var inte det bästa där. Så det gick inte.
Det var inte så heller att du var i... Du skulle ha varit i Saudiarabien den här helgen istället.
Det hade varit mycket bättre. Det var dåligt att jag inte planerade det.
Eller
faktiskt.
Hur?
För det är ju F1 i Jeddah.
Hade du faktiskt kunnat slå ihop?
Det hade jag kunnat göra om jag bara hade tänkt mer än till två.
Ja, men det var också säsongströttheten får man skylla på det. Nej, och jag har som sagt var förberett skidsäsong. Snowboard och skidsäsong. Det är ju massa vinterrättigheter på våra kanaler också. Och, det har redan dragit igång. Så att, det var inte mycket paus för min del som jag tänkte då. Så att, i princip nonstop fortsätter det.
Så är det. Mm. Men nu hittade vi en liten lucka här.
Innan nästa skidsändning och innan nästa...
F1-sändning. Det är fredag efter. Ja, flera kvällar faktiskt.
Ja.
Så vi sitter på jobbet.
Ja, och det känns ju, det är ännu en ny miljö. Eller
ja, ja. Vi tittar på NHL-hockey här på våran TV, våran kommentatorsbox. Så vi känner oss hemma på ett sätt, men det är lite fel sport kanske, även fast jag tycker om den här sporten också.
Ja, du kollar ju mer hockey än vad jag gör. Jag kollar ibland på hockey, men det är väl samma där. Hade jag mer tid så skulle jag säkert kunna ägna hockeymatcher också, eller serier eller mästerskap lite större intresse, men ja, nu är det skidåkning för min del. Men du Andreas, det finns ju hur mycket som helst att snacka om såklart efter en lång MotoGP-säsong, och idag kan vi inte ta riktigt det här helhetsgreppet, utan vi får skala ner det här till våra ordinarie poddpunkter med startnummer plus och minus efter framförallt Valencia och sen ett litet nyhetssvep, och så får vi, tänker jag, komma tillbaka till mer djuplodande analys av säsongen och titta lite framåt mot nästa års mästerskap.
Ja, det, jag tycker det också. Vi stänger Valencia, även fast det är 3 veckor sedan. Så stänger vi det nu och så tar vi ett nytt grepp när vi sammanfattar hela säsongen och kanske någon intervju i vinter och lite så.
Mm, jag hoppas också på det. Det lyckades vi ju få ihop lite mer under förra vinterhalvåret. Det kan ju också vara någonting som du som lyssnar kan komma in med förslag på. Intressanta frågor eller intressanta personer att snacka med.
Ja, ge oss gärna telefonnummer och vad vi ska snacka om så fixar vi det.
Ja, det låter bra tycker jag. Du, vi kör igång dagens första programpunkt så att vi ligger i fas med kvällen i övrigt. Startnummer 33 blir det då, eftersom att det är podd 133, och där är det ju ett lätt val. Det har vi en aktuell förare i MotoGP till och med.
Vi har ju det, och den här punkten är ju vilken förare som vi tänker först på, och då tänker jag på Brad Binder, även fast 33 är... Det är ganska många förare som har kört med det. Inea Bastianini körde med det i Moto2, fick inte behålla det. Det avverkade vi i podd 123, för han kör med 23 nu. Men 33, då är det ju faktiskt Brad Binder. Egentligen är ju inte det hans riktiga nummer heller, för han körde ju med startnummer 41 som är hans nummer. Men det körde ju Aleix Espargaró med, så det fick han inte behålla i MotoGP.
Men du, den här, jag har faktiskt sett den här, ja, dokumentär kanske man ska säga, men det är ju ett program som är gjort om bröderna Binder där, och just det här startnummer 33, det blockar ju någon snitsar upp med tanke på hans initialer här och få till
jättebra.
De här snygga. Ja, det är snyggt
jättebra.
Alltså. Det är
BB.
Ja.
Ja, det var smart gjort.
Ja, det var det faktiskt. Så att, jag tror att han ganska snabbt kände sig hemma med det. Annars är det ju mycket vidskepelse och det är mycket historia bakom de här startnumren som ofta följer förarna genom karriären. Mm. Men du, vad är det som sticker ut i Brad Binders karriär då, som du tänker på?
Första segern i Jerez. Det sticker ut för mig. När han vann ifrån sista plats på griden. Kvalade väl i pool om inte jag minns fel.
Och så var det någon bestraffning?
Så var det någon bestraffning med en elektronikbox som inte var hans fel, utan det var i det teamet. Han körde ju för IO-teamet på den tiden i Moto3-klassen och fick starta sist. Hade då vid det tillfället inte vunnit i Moto3 och körde upp sig hela vägen och vann racet.
Ja, nej, det är sånt där.
Med marginal dessutom.
Ja, exakt. Det är faktiskt ett sånt race och en sån prestation som man skulle kunna plocka upp om någon stoppar en på gatan och frågar, ja, men finns det grejer som du särskilt tänker på ifrån åren med racing, så är det en sån här extraordinär prestation.
Ja, det är det. Det är det. Och sen så även hans sladdar in i svängarna. Det är också någonting som kännetecknar Binder. Skulle man ta bort nummer 33 eller 41 och ha en svart cykel med han som förare med ett svart skinnställ, så man ändå känt igen honom på hans körstil, för den är ganska säregen.
Mm, det är den. Och den tyckte jag var som allra tydligast där en period i Moto2-klassen. Det är fortfarande så att han sladdar sin KTM i MotoGP då, men just i Moto2 där så gick det riktigt rätt. Gjorde det.
Och han och Oliveira körde ju med 44 och Binder med 41, och det var ju ganska svårt att se skillnad på de där IO och KTM-cyklarna, de var ganska lika. Men just på körstilen återigen, man såg ganska klar skillnad mellan de två, framförallt in i svängarna.
Mm. Men hans karriär, jag tänker också på ursprunget här, han är från Sydafrika alltså. Det är ju, förr i tiden så gick det ju ändå ett GP-race årligen i Sydafrika. Men inte i modern tid, och just de här förarna som kommer ifrån, det är ett avlägset land i racing-sammanhang, och det gäller ju även de som kommer faktiskt från Australien, Nya Zeeland och så vidare, Japan till viss del. Men han är ändå, han har tagit sig hela vägen upp till MotoGP och mycket då i KTMs regi, för det är ju där hans karriär i GP-sammanhang börjar, får man säga.
Ja, det började ju i Red Bull Rookies Cup 9, 10, 11. Lyckades inte vinna det mästerskapet, vann något race och kom på pallen i några till. Men sen till säsongen 2012 så blev det ju då KTM för RV Racing i GP-sammanhang. Men det tog några säsonger, för sen körde Mahindra i två säsonger. Och sådär resultat, vill jag påstå. Och sen då så fick han ju sin chans hos IO i KTM, och det vet vi ju. Inte minst med tanke på årets resultat, hur det gick för IO, så är det ett bra team. Till säsongen 2015 slutade sexa mästerskapet. Första året för IO, andra året för IO, så vann han ju mästerskapet då med 7 segrar, varav den första då kom på Jerez som vi precis pratade om.
Men du, den här Mahindra-bakgrunden, den hajar jag till lite grann på, för att Visst var det även Bagnaia som körde Mahindra ett tag, och just de flera av förarna som åkte Mahindra behövde ju utveckla sin körteknik mycket mer, för den cykeln var ju lite undermålig på ett sätt men bra på ett annat.
Ja, men det ser vi ofta att förare som sitter på lite sämre material vidare i karriären sen blir oftast väldigt bra förare. Har man kört på lite sämre material då får man utnyttja det till max, och när man väl sitter på en bra cykel så kommer också resultaten. Och jag tycker vi har sett det med Mahindra-föraren Bagnaia framförallt, som du säger då, men även Brabinder givetvis.
Mm. Och så då, som du sa där, Moto3-karriär, första segern som vi väl kommer ihåg båda två, och även körstilen där i Moto2. Moto2-säsongen, den sista säsongen där, det var ju det året när KTM på allvar hade problem med sina chassin. Och,
ja.
Och Brad Binder hade ju mycket väl kunnat ha en titel i Moto2 utan de här chassiproblemen.
Verkligen, han avslutade ju säsongen 2018 blev det ju då. Då körde han ju tillsammans med Oliveira den säsongen och avslutade den säsongen klockrent. Med segrar, två segrar på de sex senaste racen, slutade det alltså tre i mästerskapet. Och sen var det ju då säsongen 2019 när klivet skulle komma helt enkelt, och där de skulle vara med och utmana om titeln. Men knack inledning, precis som du säger, hade ju problem med chatter framförallt. Och sen så fick de ordning på det här chassit, och under den här perioden så bestämde de ju då att de skulle lägga ner KTM-chassit i Moto2 och gå över till Kalex istället, vilket man kör idag. Och tittar vi då alltså på de sex sista racen med det chassit, 1, 2, 12, 1, 1, 1 förbinder.
Mm. Ja, cool.
Men det kom för sent.
Ja, det kom för sent.
Det kom för sent. Han slutade två i mästerskapet, lyckades inte vara med på allvar att utmana där om segern till slut i mästerskapet, och sen så tog han klivet vidare till MotoGP.
Mm. Och då sticker ju de resultaten ut som du nämner där med Moto2, och sen ska vi ju även då, tycker jag, stanna till vid hans inledning på MotoGP-karriären, för då kör han alltså KTM som ändå är underdog av konstruktörerna, och så lyckas han vinna ett race redan, vad blev det här nu, andra, tredje, fjärde, vad vann han för race?
Ja, han vann ju tredje racet, det var ju två race först då i, alltså säsongen 2020 var det vi pratade om, det var ju två race först i Jerez där vi den här säsongen öppnade, pandemisäsongen, och sen så vann han ju då tredje racet för säsongen i karriären dessutom då, som rookie, första rookien att vinna sedan Marc Márquez 2013. Márquez vann väl också sitt andra tredje. Något sånt där. Och dessutom gör det på KTM där han hade ju både Oliveira som också körde KTM, men framförallt Pol Espargaró som har varit väldigt nära och tagit bra placeringar med den här KTM och segrar, men det är alltså Brad Binder som tar den här segern. Han gör det i torrt dessutom. Dåligt fäste visserligen och gupp i bana och så vidare. Men det är det ju för alla.
Mm, precis. Och det var ju på något vis, det är kul att du nämner det med Pol Espargaró där, för det var ju ändå hans produkt på något vis.
Ja.
Han har ju varit med från start i den här satsningen, och sen som du säger så blir han snuvad på den segern eller på den.
Och dessutom så tog ju Oliveira två segrar också den säsongen. Så att det var ju både på Red Bull Ring och sen på hemmaplan i Portimao där Oliveira vann. Så var ju tre segrar för KTM under förra säsongen då, men ingen för Pol Espargaró. Sen bytte han ju då som vi känner till Repsol Honda.
Ja, men det här får ju Brad Binder ändå att sticka ut, tycker jag, de här sakerna vi nämner kring honom. Och frågan är ju bara vad som blir nästa steg här, och där kan vi ju bara konstatera, eller jag kan ju konstatera, att i årets mästerskap där har KTM haft större problem att hävda sig.
De har haft stora problem här under slutet av säsongen, och ska vi ta den här punkten samtidigt? Vi har ju en punkt där i nyhetssvepet, vi kan lika väl ta den när vi pratar KTM.
Ja, det tycker jag. Det kan vi faktiskt dra in här. I så fall så fyller vi på med det som komma skall då, för att jag menar, de här resultaten som har varit under året för KTM har ju på något vis, så måste ju tillverkarna de måste ju reagera på det här, och det har man gjort nu på allvar.
Det har man gjort, även fast vi kanske inte vet hela storyn än så länge vad som ligger bakom, förutom att resultaten inte varit med. Om det är baserat bara på det, om det finns andra saker också eller både och, det vet vi inte. Men Mike Leitner har ju fått lämna då som team manager hos KTM och blivit ersatt då av Guidotti från Pramac-teamet.
Mm. intressant rokad där. Och Leitner vet jag inte var han tar vägen, men hans bakgrund var ju innan att han också hade jobbat med Danny Pedrosa som crew chief och gick till KTM och på något vis, man har ju tagit stora steg framåt hos KTM, men som sagt var, i år blev det inget ytterligare kliv framåt utan kanske snarare åt sidan eller till och med lite bakåt i förhållande till de andra.
Ja, stora problem i början av säsongen för KTM, framförallt med det framdäcket, det asymmetriska framdäcket som inte fungerade. Sen verkar det ändå som att de fick ordning på det. Oliveira då med två andra platser och en seger i mitten av säsongen, då trodde man nu är de på gång, men sen har det ju varit jättedåligt i slutet av året, och den som har varit med och varit högst upp, det är ju Lecona, och det är ju deras
fjärde gubbe.
Ja, men exakt. Ja. Och det betyder ju att de har säkert provat en massa, försökt att komma runt de här problemen och utvecklar under säsongens gång, vilket inte har lyckats. Så att, de behövde nog göra en förändring helt enkelt.
Mm, det känns så. Och då är det intressant där med Guidotti som kommer ifrån Pramac-teamet som har lett det teamet. Det är ändå ett team som har funnits ett antal år under det namnet och som nu är så nära Factory som det går på något vis. Det känns ju som att med Martin... Ja, det är det ju. Men jag menar, de har ju ändå kanske inte... Det är inte fabriksteamet.
Nej, jag menar att han kommer till ett fabriksteam då.
Ja, men och han kommer ifrån ett team som är så nära. Ja. Han har på något vis jobbat upp det här Pramac-teamet, för att det var ju... Ett tag var ju nästan Pramac-teamet den här återvändsgränden som före kom till, och sen så kom de inte vidare utan kanske snarare halkade ur.
Ja.
Jag tror att vi har till exempel Hoffman körde där för länge sedan.
Jo, så kan det ha varit, men ändå, jag tycker ändå senaste åren så är ändå de som har kört där.
Inte senaste åren, nu backar jag kanske.
Precis.
Mer än 10 år.
Ja. Men annars har ju de faktiskt agerat inkörningsport till...
Precis.
Fabriksteamet.
Ja, och tydligare och tydligare. Det teamet har bara blivit bättre och bättre och starkare och starkare.
Ja. Ducati har väl insett att de är tvungna att ha ett juniorteam i princip.
Ja.
Sen gjorde de ett avsteg från det där när de plockade in Lorenzo.
Mm, stämmer. Men det kan ju bli en intressant värvning för KTM då, att se vad en person kan göra i en organisation. Om nu Guidotti, det namnet, det har jag inte någon djupare kunskap om, men man kan ju dra någon parallell till det här med Ducati och Gigi Dallinia till exempel. Man kan se att en person kan ändå ha en stor påverkan på en organisation och se vad det tar vägen och hur man utvecklar till exempel motorcyklarna då. Men
ja,
intressant.
Jag vet inte vad det här kommer leda till, om det är så stor förbättring med tanke på KTMs problem.
Vad tänker du då med?
Ja, men jag tänker Guidotti har inte riktigt den erfarenhet. Den, åtminstone inte i Pramac-teamet, där har han inte varit med och utvecklat Ducatin på det sättet.
Nej, det stämmer.
Utan där har han kanske mest skött det organisatoriska runt teamet.
Mm.
Så därför vet jag inte riktigt hur stor skillnad det kommer bli.
Nej, men vi får ju se. Det kan ju också vara sånt, om man nu tittar neråt i hierarkin i KTM där vi har Aki Ajo som vi var inne på nyss, som på något vis... Det kan ju inte finnas något bättre namn, något bättre exempel på en person som på något vis får fram världsmästare och lyckas få ut det bästa utav teamen. Kanske ser man något sånt då hos en person som Guidotti då, som du är inne på här. Mm. Ja, möjligt. Intressant i alla fall. Men det är också intressant när vi ändå är inne nu på det som Guidotti lämnar med Ducati där. I samma veva så kliver ju Ducati på med ytterligare ett team här nu. Så det blir 8 Ducati-cykler nästa år. Det är ett massivt motstånd som KTM ska nå i kapp på något vis.
Ja,
även de andra fabrikaterna.
8 Ducati-cyklar, så det har vi ju sagt många gånger. Men Gresini, alltså som sagt också Ducati till nästkommande säsong.
Ja. Nej, men vi gjorde ett avsteg här från startnummer 33, Brad Binder, och konstaterade att det blir nytt namn där i ledningen för KTM-teamet nästa år.
Ja. Och Brad Binder också, innan han har ju signat nu till 2024. Ett ganska långt kontrakt, det vill säga 3 säsonger till. Och innan han signade det kontraktet så vet jag att han var väldigt intresserad av en satellit-Yamaha-styrning.
Hur tänker du då? Han var intresserad för sin egen del?
Ja, precis. Ja. Istället för den som hans bror har nu då, helt enkelt.
Ja.
Och det hade varit intressant, tror jag faktiskt, att se Brad Binder på ett annat fabrikat. För jag tror inte han har fått ut sin potential. Jag tror han har mycket, mycket större potential än vad han har fått ut. Nu har han tagit 2 segrar på 2 säsonger som rookie i KTM. Men jag tror att han har en mycket högre potential om han får sitta på det materialet som han trivs med. Och än så länge har inte KTM riktigt levererat det till honom.
Nej. Nej, och det är ju bara egentligen att backa tillbaka till Moto 2 avslutet där som du nämnde där med det här svåra chassiproblemen under det året.
Ja, han har verkligen, i mina ögon så har han potential att kunna bli världsmästare Brad Binder, men ja, nu är det 3 säsonger till. Det vill till att KTM också då, nej men ungefär som de hade i slutet av förra året när Oliveira totalt dominerade och även i mitten av den här säsongen då.
Ja, man ska ju inte behöva göra den där typen av race som vi såg på Red Bull Ring här för att kunna...
Nej, exakt.
För att kunna hävda sig.
Nej, det går ju inte.
Nej, det går ju inte. Det var ju fenomenalt.
Det kan man bara göra en gång.
Ja, det är också ett sånt där race som man kommer att minnas alltid.
Ja, det är det faktiskt.
Brad Binder i slicks på...
Ett varv till och han var rätt utanför poängen. Ja, om man ens varit i mål.
Nej, det var ju nära krasch hela tiden.
Det var ju nära krasch på invarvet.
Mm. Ja, ska vi stänga Brad Binder?
Ja.
Ja. Och gå över till Valencia då. Och då får vi backa några veckor i tid här. Men det finns ändå positiva delar och negativa delar. Plus och minus alltså ifrån Valencia-helgen. Jag vill börja med det stora plusset för min del. Och då vill jag lyfta, eftersom jag är äldst här, så lyfter jag Valentino Rossi som också är den gamla... den gamla, äldsta föraren.
Det står ju VR46 i pannan på dig.
Idag får du göra det i alla fall.
Idag bara. Jag har ju gjort det.
Alltid?
Ja.
Nej. Jag,
jo då, du har tagit hans parti. I parti och minut.
Nu outar du mig här. Jag som ska vara den här oberoende.
Ja, men det spelar ingen roll nu. Ross är ju slutat nu.
Ja, exakt. Ja, men jag kan erkänna att jag har haft ett gott öga till honom så. Men inte i alla lägen. Men däremot, nej, men jag uppskattar ju en racer. Han är ju en sann racer på det sättet att han på något vis, han är helt kvar i det här mästerskapet trots att han inte varit konkurrenskraftig. Sen går han ut nu då, sista racet i karriären och ändå gör en, jag tycker den racehelgen han gör här under den på något vis uppståndelse som är kring honom, den är ju fantastisk egentligen.
Ja, jag tycker också den är jättebra. Han slutar alltså 13,5 sekunder efter Bagnaia som vann racet och på 10:e plats.
Mm.
Riktigt, riktigt bra race gjorde
han. Och han gjorde ett bra kval också.
Ja.
Så att den känslan och lämna efter alla år, man har ju sett han slåss mot de här yngre förarna nu under den här säsongen utan större framgång egentligen. Och sen så får han ändå göra den här avslutningssäljningen. Det är ju det han lämnar med på något vis.
Absolut. Och det bevisar ju återigen att han är grymt snabb när det väl stämmer. Det räcker inte hela vägen till topp 5 eller pallen eller seger som det är just nu. Men att han är en riktigt vass förare fortsatt.
Ja. Och jag undrar om inte det här, en del i det här, just att det inte räcker hela vägen. Det kan ju också vara åldern, oviljan att faktiskt riska för mycket kraschen. Nu har han kört också under en del av den här säsongen då med en fästmö som är gravid. Och jag menar, det finns ju ett liv efter det här också.
Någonting måste ju påverka.
Någonting. Jag inbillar mig det i alla fall i det här.
Men han blir näst bästa Yamaha i det här racet.
Ja, det också. Och då är ju dessutom den bästa Yamaha-föraren då som är Fabio Quartararo, nykorad världsmästare. Han blir 5:a bara, får man ju säga.
Ja.
Så att, nej, riktigt bra helg. Och ja, jag hade kunnat tänka mig att lägga en slant för att vara med på efterfesten där eller fortsättningen på kvällen och helgen. Bara bilderna och det man upplevde från kommentatorsplats när han kom tillbaka in i boxen där. Och jag menar, där började det på något vis.
Ja,
där började festen.
Där började festen, ja. Mm. Precis. Ja. Och sen fortsatte.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Den är nog i helgen faktiskt, för de har ju det här utomhus-eventet på ranchen nu. Och kollar på deltagarlistan där, det är
vassa killar.
Ja, det är vassa killar. Lorenzo ska dit, ja, till ranchen och köra. Ja.
Undrar hur det blir. Ska de åka ett team där? Nej, han brukar åka med brorsan, eller hur?
Ja, frågan är om man inte ska göra det.
Nej, jag undrar också. Jag såg också någon blänkare.
Jag såg någon blänkare om att de kanske ska åka i team där. Mm. Alltså. Lorenzo och Rossi.
Annars är det väl Rossi och Marini som har kört ihop där.
Så brukar det väl vara, ja.
Men det har ju växt med tanke på det. Och Vinales ska dit, ja, tyckte jag såg.
Ja, och Rins.
Ja. Och sen det här vanliga då, akademiförarna, så det är inga, dussinförare, någon av dem. Och ser man den här ranchen i verkligheten som vi har gjort nu så sent som i höstas här, när vi åkte upp där och kikade ner, så är det ju en mäktig anläggning. Det är riktigt, nu vet jag inte exakt om de använder samma slinga varje gång, men det går ju att göra i snudd på oändligt antal slingor där och ganska stora högfartspartier också.
Ganska fort då.
Jag skulle säga ganska fort, ja. Jag kan bara referera till när vi var i Texas där tillsammans och sladdade runt på de där TTR, var det 125 eller åkte
det?
Ja,
det var det, va?
Ja, jag stod mig illa trots att det inte gick så fort, om man säger så.
Nej.
Och här går det med 450 på fullt ställ liksom i, ska du köra 10 mil då, race?
Mm, 100 km.
Ja, det blir ballt.
Jo.
Ja, men plus på, det håller du med då? Det kan, han,
men
kan
jag håller
ett.
Med om själva stämningen. Hans resultat var bra. Med hans mått mätt så var det bra. Det var en värdig avslutning, tycker jag. Även fast jag hade kunnat tänka mig att se något mer spektakulärt. Inte bara hjälmar på akademiförarna, utan kanske något kåpsätt som påminner om förr eller något liknande. Men det är inte riktigt Rossis stil där, utan det är ju avsluta liksom ungefär som det börjar, på något sätt.
Och jag är så väldigt imponerad över förmågan att prestera ändå en sån här helg med allt det här sidofokuset. Jag menar, det är parti och minut folk som dyker upp och dunkar i ryggen och kramar och autografer, och det är liksom, grejer är ju ändå förberedda också, som han måste vara involverad i de här förberedelserna.
Mycket störmoment. Hans cyklar som står uppradare.
Ja.
Alla 9.
Och sen bara den här emotionella grundkänslan, ja, som man ändå på något vis känns som att han trycker undan under den här, och han är bara positiv i allt det här. Han skulle ju kunna, som Petrucci då, haft svåra problem att starta liksom med gråten i ögonen och
Ja, nej, men det var en känslosamt farväl.
Ja, för mig är det definitivt, det är en förare som har ändå funnits med under, ja, inte hela min period. Nej, som
är intresserad.
Äldre så är det, kan man ju säga. Men just att det ändå har varit ett sånt namn hela tiden här. Ja.
Ja.
Det var plus,
det
var en plus för mig. Vill du nämna något? Du kan ju ta plus eller minus, Andreas.
Okej. Vi brukar ju vilja gå ut på plus.
Ja, men
det är trevligare. Men idag gör vi tvärtom. Mm. Så idag lyfter jag ett annat plus. Jag tycker Ducati. Inte oväntat kanske, i och med att de blir 1, 2 och 3 i det här racet. De blir det med 8 tiondels marginal ner till Miller då, som slutar på en tredje plats. Och de dominerar alltså en helg på Valencia, som är en av de mest knixiga banorna på kalendern. Där Ducati generellt sett alltid har haft svårt. Där blir de 1, 2 och 3 med 5 sekunders marginal ner till Mir på en fjärde plats.
Mm.
De andra fabrikaten ska nog göra sin hemläxa i vinter om de ska hänga på nästa år.
Ja, det känns så. Och vi kan ju också fylla på med Sarko där som slutade sexa i racet. Sen var ju även Bastianini åtta. Enda förare på Ducati utanför topp 10, det var Marini den här helgen.
Ja. Så nej, det, och sen återigen två till Ducati till nästa kommande säsong. Mm. En till fullfabrikare med Marini. Nej, det ser onekligen väldigt bra ut. Och framförallt också för Bagnaia som har kört som en kung här de sista två år i säljerna. Det har inte varit någon tvekan egentligen vem som har varit snabbaste.
Nej, och det här är någonting som på något vis det får mig att tänka på ett ämne som vi har snackat om tidigare. Och får man backa ett par år i tiden till hur Quartararo då uppstickare fightades mot Marc Márquez i slutet utav, ja, vad var det för år nu då? 2019, eller hur? Hur Márquez verkligen var noggrann med, eller han gav ju inte en millimeter åt Quartararo i något läge där, men det läget som vi har sett i slutet på den här säsongen då med Quartararo som tar titeln här och sen på något vis går luften ur honom och Bagnaia har bara, han har varit den dominanten i slutet på säsongen. Jag hade inte velat vara Quartararo i Quartararos kläder, eller vad ska jag säga, inte velat vara, det är klart jag hade velat vara det som världsmästare, men jag tror han har tänkt lite fel här i slutet på året.
Ja, så vi kommer in på nästa minus då, eller första minuset, och ja, det är ju faktiskt Yamaha.
Ja.
Nu pratar vi den här racehelgen. Quartararo blir femma. De andra tre Yamaha-förarna blir alltså 10, 11, 12, där den andra fabriksföraren bredvid Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, han slutar på en elfte plats bakom Rossi. Nu kan det ha funnits anledningar till att han inte attackerade Rossi också, såklart. Det gäller inte någonting för honom, han har varit borta. Men svagt. Mm. Svagt.
Ja, och, ja, exakt. Och då är det ju det här mentala övertaget man på något vis. Vi talade om det här nyss med hur Rossi då går ur sin karriär med flaggan i topp på något vis, så tycker jag inte att Quartararo har lämnat den här säsongen med flaggan i topp.
Nej, jag tycker inte det heller. Nu tog han titeln. Han gjorde en jättebra säsong med väldigt få misstag. Framförallt början av säsongen, men ja, slutet här, det är inte imponerande, tycker jag. Visst, sen är det, nu är han bara 21 år gammal eller 22 möjligtvis, men och säga att, ja, men han har kämpat för det här hela livet, det är ju ganska kort liv då å andra sidan, men han har ändå kämpat för det i stora delar av i 10 år åtminstone på att bli världsmästare i MotoGP. Nu lyckas han, och det är inte konstigt heller att luften går ur och att man sen kan komma tillbaka till nästkommande säsong och prestera på en hög nivå. Men precis som du är inne på det här, som man jämför det med Marcus 2019, när han verkligen satte ner foten mot Quartararo, att du ska inte vinna, även fast han inte behövde göra som han gjorde i Thailand. Han hade redan säkrat mästerskapet genom att bli tvåa, men han ville vinna racet och han gjorde det och säkrade mästerskapet på det sättet istället.
Och fighter under kval också, det var ju exakt. På liv och död där också.
Det kändes lite så.
Ja.
Som Quartararo har gjort det, så ja. Ja.
Då ger man bort, jag tycker man ger bort lite för mycket mentala övertaget.
Ja, å andra sidan, nu har Bagnaia visat sig väldigt, väldigt stark här, men det har ju inte hjälpt någonting heller. Nej, men det har ju inte. När det väl gällde i Misano, ja, då kraschade han bort sina möjligheter i ledning när han inte behövde göra det. Så att han följer lite under tryck också.
Mm.
Och sen när han inte har någon press på sig, då har han levererat Bagnaia. Så att, svårt att dra växlar, givetvis. Vi får ju se vad nästa säsong bjuder på helt enkelt, men vilket fall som helst så tycker jag att det är lite svagt av Quartararo och Yamaha, och tittar man också på kvalen, vi ser där vilka problem han hamnar i direkt när han inte kvalar bra. Han har inte haft den där sista edgen under kvalen, vilket är att han startat lite längre ner. Han startar 8 nu i Valencia och han har ingenting med saken att göra, slutar det 5.
Nej, så då på så vis så det här stora plusset för Ducati då, och så slänger vi in Yamaha på minussidan här. Vi kan ju bara konstatera att övriga fabrikat kommer att få, de måste göra sin hemläxa väl under vintern här och bestämma rätt spår för nästkommande års cyklar helt enkelt.
Ja, det måste man göra. Och Quartararo är ganska kritiskt där efter testet. Var inte alls nöjd med det som Yamaha hade tagit med sig till första testet i Jerez. Ja, det blir väldigt spännande att se var de befinner sig någonstans. Quartararo har ju maxat, verkligen maxat deras potential i år.
Mm.
Frågan är om man kan göra det 2 år i rad, det är tveksam.
Och sen den saken, den punkten du har varit inne på också under säsongen med väderförutsättningarna här, och det har ju på något vis varit stolpe in för Quartararo hela säsongen nästan.
Ja. Alltså, han har Senna haft sina dåliga med skinnställ som öppnar sig. Och...
Ja. Ja.
Å ena sidan och andra sidan. Mm,
det är hela tiden det.
Ja, det är hela tiden. Ja, det var ett minus med Yamaha i alla fall. Jag tycker inte att Yamaha, även fast Rossi gjorde det bra och Quartararo blev framför, så lite ett frågetecken då.
Mm. Sen tråkigt. Ett tråkigt minus. Jag skulle även vilja lyfta in Repsol Honda på minussidan här, och det är ju mera utifrån tråkigheterna med båda fabriksförarna skadade. Man ställer alltså inte upp med någon förare på griden här i säsongsfinalen. Och Pol Espargaro går omkull under träning, hårt, kurva 13 blir det. Och sen Marc Márquez med sitt dubbelseende efter en träningskrasch. Det ser inte så ljust ut. Det ser mörkt ut fortsatt, så ska jag säga. För Repsol Honda.
Ja, det gör det. Första gången de inte kommer till start, alltså i Repsol Honda, fabriks Honda, sen 1992. Då var det Doan som skadade sig på assen.
Ja, vem kan kört Garden med det året? Kanske. Jag var ju på plats där. Jag hade inte full, det var inte samma uppkoppling på den tiden. Man såg något skinnställ fladdra förbi där i 300 plus.
Gick de i 300?
Ja, de gick nästan i 300. Jag tror inte de gick i fullt 300. Kanske 290 under bron där på gamla start och mål.
Just det.
Och jag stod där under bron och det man hörde skinnställen fladdra på axlarna på den tiden.
Jag har kraschat där med 250. Det är, det är inte så skönt.
Visst går det fort?
Ja, det är inte skönt alls.
Nej. Men det är ett tråkigt läge för deras del. Och,
ja. Nej, men tufft läge. Inte någon förare till start här, så i Repsol Honda eller Fabriks Honda till det här racet. Dock så var ju Pol Espargaro klar sen och körde testet. De testar massa olika saker och börjar bli lik, framförallt baken. Den blev mer och mer lik ducken faktiskt.
Mm. Jag har sett det. Ja, intressant. Och apropå då Marques ögonskada också. Det har faktiskt träffat inte en ögonläkare här, jag ska se om jag säger rätt som yrkeskategorier, ortoptist tror jag det heter, och fått en liten genomgång på den här skadan då, fjärde synnerven. De musklerna som håller ögat sköter ju riktningen på ögat på olika sätt, och den här försvagningen som han har, den gäller en ganska tunn muskel på översidan av ögat, om man tittar på någon genomskärningsbild där, och det som den här ortoptisten pratade om då, det var ju att man gärna låter det här självläka eller läka ut av sig själv då. Det kan ju vara en läktid på 3, 6, upp till 12 månader innan man tar till operation. Sen kan det naturligtvis, nu spekulerar jag för Marcus del då, gå betydligt snabbare. Det finns ju sätt att operera det här, det finns två sätt tydligen att operera det här. Man kan då försvaga muskeln motsvarande på undersidan av ögat, den muskeln som sköter rörelsen underifrån, och på så vis uppnå någon bättre balans i ögat. Men man kan även då försöka stärka den här muskeln som har blivit skadad i Marcus fall nu då. Och det är en mer komplicerad operation då. Så att, ja, jag ville bara liksom lägga in det här i snacket och konstatera att det säkert är ganska öppet hur man tänker och hur man kommer göra kring Marcus i fortsättningen här, eller Reb. Om man väntar ut självläkning eller om man bestämmer sig för operationer under vintern.
Mm. Det senaste jag hörde var att det var en ny läkarundersökning precis innan jul. Det vill säga då om en 3 veckor kanske. 2,5-3 veckor. Och då får vi se då om det kommer någonting därifrån. Jag har däremot sett lite uppdateringar nu från Marcus sida på sociala medier. Han var med på någon allianskörskola som, eller någon sån här
träningstalent.
Ja. Som Alex Marcus höll i bland annat, var han med och gästade. Och lite andra foton som han har lagt ut. Sådär. Så att,
försiktigt optimistisk.
Ja, ja, jag vet inte riktigt vad man ska tro faktiskt. Men visst var det så när du pratade med den här
ortoptisten.
Precis, det är bättre du säger det där.
Ja, men jag hoppas jag säger rätt nu. Ja. Annars får jag väl smälta fingrarna.
Du säger inte jag någonting. Men att, för det jag har varit och funderat på, jag har ju som sagt ingen kunskap om ämnet förutom det man läser på internet. Men visst är det så att om man har skadat det en gång så betyder inte det att det är lättare att skada det nästa gång?
Nej, så förstod jag det också, för jag frågade det uttryckligen.
För det är ju en ganska, i min värld så är det en ganska vital del i detta.
För
om
mig
han kommer lägga hjälmen på hyllan eller inte.
Ja.
Hade det varit en skada som det är lättare att skada en gång till och att det då kan bli permanent skada, då tror jag att han hänger upp hjälmen på hyllan.
Ja, det är precis vad jag tänker också.
Men om det inte är den risken, då finns ju ändå chansen att han kommer tillbaka.
Och som jag förstod det vid det här samtalet som jag hade då, så gäller det här främst, skadorna uppstår främst vid smäll mot bakhuvudet. Då. Så vi vet ju ingenting i detalj om hans krasch här i enduro eller krossspåret eller vad de nu har varit ute och kört för någonting. Men ja, och problematiska för hans del är ju ändå som motorcykelförare den här att det uppstår. Dubbelsenet uppstår ju när man tittar uppåt och det är ju den körställningen.
Och det
man
var
har
ju även det problemet förra gången han skadade sig 2011.
Ja.
Och just det, den här saken.
Ja. Mm. Så ja, vi kan inte säga något mer i det här fallet, men annat än att personligen så hoppas jag ju naturligtvis att det här reder ut sig under vintern, att vi har Mark Marquez med, och det gjorde ju en enastående insats tycker jag här under året med sina 3 segrar.
Mm. Ja, absolut. En annan sak som man får bli lite positivt optimist på, det är Alex Marquez som gick ut i en intervju här för ett tag sedan. Alex Marquez, Mark Marquez, väldigt tajta bröder. Jag vet inte om de bor i samma hus längre, men åtminstone väldigt tajta. Han gick ut i en intervju och sa att vi hoppas ju på och vi skulle behöva ha Marquez tillbaka till Sepang-testet då i februari. Och bara att han säger så får mig att tro att det är ändå positivt.
Mm.
Annars hade han inte sagt så.
Nej. Nej, vi hoppas. Jag hoppas.
Nej, jag hoppas innerligt på att han kommer tillbaka. Ja. För det är nästa säsong med Quartararo, Bagnaia och Marquez. Framförallt de tre. Men sen har vi utmanarna i Suzuki med kanske framförallt Mir då, om man ser på slutet av säsongen. Och sen har vi ett knippe andra Ducati-förare som skulle kunna vara med.
Exakt. Martin,
ja, precis. Bland annat.
Mm. Ja, nej, han behövs där. Och för racingens skull. Så att det är ju riktmärket som alla förare har haft här under det senaste decenniet.
Ja, det är ju det. Det är ju det.
Ska vi stänga plus och minus?
Ja.
Och lite vidare kring nyheter. Vi nämnde KTM och Pramac där. Inte rokaden, men däremot skiftet i ledning. Men det kommer ju också en intressant serie här. Oklart när den kommer att släppas, Andreas. Och det gäller ju motsvarigheten till Formel 1s Drive to Survive.
Ja, äntligen blev det bekräftat, som det har ryktats om hela säsongen, att det kommer komma en sån här serie. Kommer komma på Amazon, kommer komma under 2022. Står inte exakt när. Det kommer släppas i de stora länderna först, Spanien bland annat. Men sen kommer det släppas till ytterligare 150 länder, tror jag de nämnde, så det är ju ett gäng.
Det är de flesta med uppkoppling.
Ja, ungefär. Så vi får hoppas att det blir innan säsongstart. Det brukar ju vara så, om man går på Drive to Survive så har ju den kommit ett par veckor, 3 veckor innan F1-säsongen har dragit igång. Vi får väl se helt enkelt när den kommer.
Kanske kan få flera att få upp ögonen för det här mästerskapet.
Ja, man hoppas väl det, givetvis. Vi har ju väntat på att se en sån här serie från, ja, men ungefär som Drive to Survive. Sen får vi se hur det blir. Det kan ju finnas risk också att detta blir någon sämre kopia.
Mm, ja, absolut.
Vi hoppas ju inte det. Men så som F1 har växt med hjälp av Drive to Survive, det är ju helt otroligt egentligen, ja, vad de har växt.
Och det har jag sett på nära håll, och det har säkert de flesta någon relation till personer i omgivningen som egentligen inte har någon anknytning eller tidigare bakgrund som motorsportintresserade, plötsligt bara följer allt i F1.
Jag såg någon undersökning här också att medelåldern har ju sjunkit dramatiskt. Och jag har ju både släktingar och vänner och yngre vänner som helt plötsligt så har de sett den här serien från att vara, precis som du säger, helt ointresserade av Formel 1, och så har de sett den här serien och så följer de liksom Lando Norris och vilka de nu heter, liksom de mest populära för yngre människor, och man bara, var kom det här ifrån? Mm. Och så sitter de och tittar på träning 1,
ja,
och snart börjar träning 2. Ja, liksom.
Precis, det är fascinerande.
Ja, från Saudiarabien, ja, här nu om en halvtimme. Mm. Då kan ni lista ut när vi spelar in detta. Men helt fascinerande.
Ja, det är det.
Och kan man få ungefär samma effekt, eller åtminstone en bråkdel av det, så kommer ju tittarantalet öka dramatiskt även för MotoGP.
Mm. Och inför nästa säsong så vill jag också passa på att nämna det här med tillskottet i mästerskapet med förare. Vi har alltså en handfull förare uppifrån Moto2 till nästa säsong, och inte minst då de två förare som fightades om mästerskapet, Remy Gardner och Raul Fernandez, som vi måste hålla utkik efter, men även Besecchi, Di Giannantonio och yngre brodern Binder, Darren Binder.
Mm. Och samtliga där, förutom då Didier Antonio, behåller ju sina startnummer. Så det är alltså Besecchi med 72, det är Didier då med 49 istället för 21 som man har använt hittills. Och så är det Binder då med 40, Gardner med 87 och Raul Fernandez med 25.
Mm.
Och Fernandez har varit lite i blåsväder senaste tiden. Jag är inte ute och sa någon rättmätiga mästare eller någonting sånt där.
Ja, det här börjar bli... Just i nuläget så känns det som onödiga kommentarer från hans sida.
Vad han menade egentligen. Han sa sig själv sen, lite senare backade han lite från det där och sa sig själv då. Blivit lite missförstådd att han inte ville få fram det. Men han kände sig nog säkert lite... Att han var den snabbaste. Men inte riktigt lyckades knyta ihop säcken.
Nej.
Och så var det ju.
Så var det, exakt.
Men
så
det är
ju
inte det som räknas. Nej. Det är ju poängen som räknas.
Mm.
Så enkelt är det.
Skönt konstaterande. Ja, men det är ju... André. Ja, Mårtensson.
Ja, men det är ju så ju.
Citat Mårtensson. Jag gillar det där.
Han var ju snabb, men han gjorde bort sig på Misano och han kraschade i ledning.
Ja, ordentligt.
Och där var det game over. Och jag håller med om att han var den snabbaste. Men det hjälper inte. Alla gånger.
Nej, Gardner bet ihop rejält också i Portugal till exempel. Det var inte bara ett revbensbrott, det var ett par, tre frakturer där till exempel, och köra igenom race. Ja, nej, det blir spännande att följa de här yngre förarna.
När vi pratar rookies också, imponerad av Binderen då, som var inte allt för långt efter faktiskt.
Under test här.
Ja. De andra klarar sig lite bättre givetvis då, men det har ju med att de kommer från Moto 2 enklare än att komma från Moto 3.
Ja.
Tycker inte Binder gjorde bort sig faktiskt första testet. Men Nej. Det får vi återkomma till.
Ja, vi får återkomma till mycket annat, för nu börjar tiden rinna ut för den här podden, och håll utkik då efter fortsatta poddar här under mellansäsongen.
Vi ska försöka få med Stiggy också, så att han får berätta själv vad det är som händer, vad det är som har hänt och vad som komma skall.
Det är ett nyckelnamn när det gäller personer att få tag på och snacka med.
Det är det. Att det inte blir någon fortsättning med RNF Racing, det står ju klart. Det har säkert alla koll på. Men vad han ska göra istället är ju inte offentliggjort än. Så att, vi hoppas väl på att han kan offentliggöra det i pollen här kanske.
Mm. Och sen då mer ingående säsongssammanfattning såklart, och titt på tester samt förberedelse för nästa år. Ja, för min del så är jag nöjd med detta. Vad säger du?
Ja, så får det bli idag.
Då rundar vi MotoGP-podd nummer 133 och passa på att tacka dig som lyssnar också, dig som stöttar podden, och håll utkik efter nya poddar här under fortsättningen av vintern.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.